Det har börjat ryktas om att Google funderar på att ta betalt för SGE. Skulle ni betala och i så fall hur mycket skulle det vara värt för er?
Alltså det är väldigt tveksam. Då måste det ju finnas något, alltså någon vinning, någon stor vinst med det. Men jag vet inte, kanske $20 i månaden.
Vad säger du, Olivia?
Alltså på ett sätt är det ju ganska rimligt att man tar betalt för liknande tjänster. Exempelvis ChatGPT tar ju betalt för sin premiumfunktion. Men jag skulle säga att det beror helt på hur mycket mer värde man får av det för att det ska vara värt att betala.
Mm. Med risk för att låta som en kanske sur gammal gubbe här så skulle jag nog kunna tänka mig att betala för SGE så länge jag slipper SGE i det vanliga sökresultatet. För jag gillar inte det där, det hjälper mig inte alls när jag googlar tycker jag. Om detta avsnitt av Sökpodden hjälper dig eller inte, det får vi väl se. Men nu är det i alla fall dags att köra igång.
Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
Varmt välkomna till avsnitt 104 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren och idag har jag nöjt att sitta här med Anders Granström.
Hej hej.
Och Olivia Wiklund.
Hallå hallå.
Idag bjuder vi precis som vanligt på tre ämnen. Vi ska prata gott och blandat om redirects, vi ska prata partnership ads och så avslutar vi med länkbudget. Hur är läget med er?
Det är bara fint med mig. Jag är väldigt laddad att vara med inför Sökpodden. Det ska bli superkul.
Det kan ju inte vara annat än bra när man just ska spela in Sökpodden.
Olivia, det är ju första gången du är med här i Sökpodden. Du kan väl berätta lite om vem du är och hur du hamnar här?
Precis, det stämmer fint. Jag har varit på Pineberry sedan 2019 och jobbar som paid social konsult. Men har tidigare även jobbat med annonsering på Google Ads också. Och på fritiden tycker jag om att träna och laga mat.
Mm. Varför blev det digital marknadsföring för dig?
Intresset dök upp redan i gymnasiet där vi läste en kurs inom marknadsföring och startade vår egna UF-företag. Och jag började snabbt känna ett intresse för ämnet och började ett par år senare att plugga digital marknadsföring på en skola här i Stockholm.
Kul att höra att ni läste marknadsföring på gymnasiet. Det trodde jag faktiskt inte att man gjorde. Man gjorde det inte på min tid i alla fall. Vilken skola var du pluggade på?
Stockholms internationella handelsskola heter den.
Så en YH-utbildning?
Precis, en YH-utbildning.
Då har jag en följdfråga här. I förra avsnittet pratade vi lite om YH-utbildningar just under ämnet rekrytering. Var du nöjd med din YH-utbildning?
Jag skulle säga att jag är väldigt nöjd med utbildningen. Man kommer snabbt in i arbetslivet och man pluggar det som verkligen är relevant just nu inom branschen. Så att för mig var det helt rätt val att gå en YH-utbildning.
Kul att höra och kul att du är med här i Sökpodden. Då är det dags för dagens första ämne. Idag ska vi börja att prata om redirects.
Men blir du inte trött på det?
Du menar att jag jobbar så mycket med redirects redan?
Ja, exakt.
Ja, så det har ju blivit lite så att jag kanske har nämnt det här i den här podden, men jag har blivit så att jag specialiserat mig ganska mycket på just migreringar och där blir det ju väldigt, väldigt mycket redirects, men nej, jag är inte trött på det. Det är ganska kul med redirects måste jag säga.
Alltså har vi inte pratat om redirects tidigare i Sökpodden? Vi har avverkat 300 ämnen, har vi inte kommit på det fram till det här tidigare eller?
Jo, vi har ju faktiskt varit inne på det. Det börjar faktiskt bli lite svårt nu när vi ska ha ämnen att vi hittar ämnen som vi aldrig har berört innan. Det kan ibland vara svårt. Men vi pratade om det redan i avsnitt 16 när vi pratade om 301 versus 302. Och sen var vi också inne på det i avsnitt 59 när vi pratade SEO-migreringar. Så att om man vill ha lite bakgrundsinformation så kan man gärna lyssna på de två avsnitten om man inte har gjort det. Men idag tänkte jag att vi ska ta upp lite andra saker kring redirects. Lite gott och blandat helt enkelt. Det finns kanske inte en supertydlig tråd kring de sakerna vi tar upp utan det är mer baserat på kanske intressanta frågor vi har fått kring redirects och utmaningar som vi ser med det.
Det låter kul.
En sån sak, en fråga som vi kanske ofta får, det gäller ju själva tidsaspekten och redirects, Anders. Hur länge känner du att man ska behålla en redirect?
Så jag skulle nog säga helst så länge som möjligt. Alltså better safe than sorry.
Jag vet, ibland har jag fått frågan sådär att man kanske ska ha redirect, man har bytt domännamn så man har redirectat allt liksom. Och så frågar de liksom ett år senare, behöver jag betala fakturan till Lopi eller kan jag bara kasta det här domännamnet? Och då brukar jag svara att nej, du kommer få behålla det här domännamnet resten av ditt liv. Man kanske inte behöver behålla det resten av ditt liv, men det finns ju mer en SEO-aspekt här, för att skulle man släppa i det här fallet domännamnet så skulle någon annan kunna ta det. Så liksom, det är inte bara SEO som gör att man ibland kanske vill behålla sina redirects.
Just det.
Och vad är det Google själva säger om det här?
Om att behålla redirects?
Exakt.
Jo, men 2021 så svarade Gary Eales på en tweet där någon då frågade väldigt specifikt, vad händer om man tar bort redirects efter 12 månader? Och hans svar var då att efter 12 månader har signalerna passerat helt. Det vill säga att den URL som man har pekat till står på sina egna ben. Den har fått över de signalerna som fanns i den URL som redirectas så att säga. Så indirekt så säger han ju att man skulle kunna ta bort redirectsen efter 12 månader.
Tycker du vi kan lita på det då?
Alltså det är svårt. Kan man lita på vad Google säger? Just Gary är ju lite känd eller ökänd eller vad man nu ska säga för de här bevingade orden. Dwell time, CTR, whatever Fishkin's new theories, those are generally made up crap. Och det har vi, det citatet har han fått äta upp och vi har använt det flera gånger i sökpodden. Och efter vad det som kom fram i rättegångarna förra året så är det är ju ganska tydligt att de här orden, det han sa då, stämmer ju inte. Så det går ju såklart att ifrågasätta om det han säger om redirect stämmer, men sen är det ju även så här att det har ju satts lite på test. Jag vet, Ahrefs testade just de här orden som Gary sa genom att ta bort redirects från vissa sidor, och deras resultat var inte helt glasklara, men mer eller mindre så stödde de vad Gary sa. Så det är möjligt att det stämmer. Och min uppfattning gällande det här är att jag vet inte om det finns en sån hård gräns vid 12 månader. Det tror jag väl kanske inte egentligen. Men att det finns någon form av avtagande värde över tid av redirecten, det tror jag nog på.
Men alltså, spelar det verkligen någon roll i praktiken? Kan man inte bara låta redirecten ligga för evigt liksom så?
Jo, det brukar vara mitt råd, för att liksom, varför ta bort det? Låt det bara ligga. För att återigen, det finns ju andra aspekter än SEO-aspekten. Säg att du har massa gamla länkar i nyhetsbrev. Det kan inte bli jättemånga klick där 3 år senare. Men om det kommer något klick någon gång så vill du ändå att det ska hamna rätt. Så varför inte behålla det? Men det finns ju också vissa scenarier där man ändå kan behöva fundera på det. Jag är i ett projekt nu där man vid migrering ska flytta över jättemånga redirects, gamla system redirects som har gjorts under väldigt lång tid. När man har ändrat saker in i handel, du vet, det ändras mycket med kategorier och produkter, så det blir väldigt många redirects över tid. Och det handlar kanske om miljontals redirects. Och då ska man flytta med dem om man inte tror att det skapar något värde, för det tar ändå plats, det stökar till det. Ungefär som när man flyttar själv från ett hus till ett annat, att man kanske vill städa bort saker som inte riktigt behövs längre. Och då är frågan, behövs de här miljontals gamla redirectsen? I det här fallet valde man att ändå ta med dem för säkerhets skull, men att man ska hålla koll på dem och se om de verkligen används rent praktiskt. Alltså man räknar hur många gånger de besöks. Och sen kanske efter ett tag rensa ut dem så att man slipper ha dem.
Jo, men alltså det tycker jag låter väl rimligt. Det är, alltså som jag sa i början, better safe than sorry.
En av de kanske största utmaningarna som jag ser med redirects, det är ju liksom när man då byter sin URL-struktur, är att för att lösa det så måste den gamla och den nya strukturen mappas. Ofta kanske det här händer när du byter en ny sajt. Och det här är ju extra stor utmaning för stora sajterna. Det är många URL som då måste mappas. Vad är din erfarenhet av just det här, Anders?
Alltså det är ju noggrannhet är ju extremt viktig i det här fallet. Jag har sett allt från att inga redirects görs till att man gör en redirect chain som är alldeles för många, så det blir så här 3-6 steg innan man landar på det sista, sista sidan, och det kan ju sabba helt och hållet synligheten. Jag noterar det här mot slutet av året eftersom jag är sportintresserad, att allsvenskan.se tappar i princip all sin synlighet efter att de lanserade en ny sajt. Det var bara av en händelse som jag snubblade över det. Liksom. Så här, men då hade man ju missat att göra redirects efter att man lanserade den nya sajten.
Var det här någonting du var lite skadeglad över i och med att du konkurrerar med dem? För jag vet att sportsajter, eller du har kanske inga i det här segmentet.
Nej. Alltså, jag vill kanske prova liga fotboll lite grann. Men nej, jag håller mig till mästerskap och landslag.
Hockey-VM och sådär.
Ja, exakt.
Men hur löser man då själva mappningen?
Alltså, om man då antar att det är stora sajter där det är enormt många URL:er, så det som du är inne på, Anders, anledningen till att det fallerar ibland är att det är så himla jobbigt att lösa det här manuellt, så man kanske struntar i det. Och så att man måste hitta någon form av maskinell, ofta i kombination med någon manuell lösning. Och ett projekt där jag var inblandad nyligen, så då var det, då hade man kanske två stora sidtyper som kanske stod för ett par tiotusentals sidor. Där lyckades man lösa det maskinellt med dem, så de kan vi liksom lägga bort. De hade de ett system för att göra automatiska redirects. Och sen kvarstod det kanske 600-700 sidor där vi var tvungna att hantera det manuellt. Och det är 600-700 sidor, är liksom, det klarar man av att manuellt kontrollera. Men hade vi behövt göra det liksom manuellt för tiotusentals sidor, då vet jag inte om vi hade varit klara idag.
Och är det alltid så att man kan lösa stora delar maskinellt?
Nej, det skulle jag väl säga att det kanske inte alltid är. Ofta kanske man, det maskinella får bli halvmaskinellt. Att man kanske kan mappa ihop saker i Excel. För e-handlare kan det oftast handla om att ska man mappa produkter, så kanske om URL:en har ändrat sig helt och hållet, så kanske man ändå har produkt-ID eller någon annan ID som man kan koppla ihop den gamla och den nya URL:en. Så här liksom, för att lösa det, så det är alltid bra att ha en dedikerad resurs som kan jobba med det här, och det är väl kanske det som ibland saknas i många projekt, skulle jag säga, där det går fel vid migreringar. Och den här resursen, om det dessutom är en Excel-ninja som kan göra de här halvmaskinella sakerna, så är det ju väldigt, väldigt, väldigt värdefullt för att kunna lyckas med den här mappningen. Och som du, en annan sak där kring det här, Anders, som du också var inne på, att man kanske gör det men det blir fel, för att ska man göra det manuellt, för mycket manuellt, så är det lätt att det blir fel, eller hur? Och även om man gör det maskinellt kan det bli fel. En sak som jag tycker man alltid ska göra, det är att när man mappar, så har du ju original-URL:en som du mappar till den nya URL:en. Och det man kan göra för att kvalitetssäkra att man har gjort mappningen rätt, eller att man undviker en del fel i alla fall, det är att man försöker besöka URL:en som man har mappat till, alltså den nya URL:en, i testmiljön, för att se att de sidorna svarar med 200. Så att verkligen du pekar till sidor som ska finnas. Just för det. Ofta är det en risk annars att man pekar till sidor som, ja men vänta, den här sidan ska ju inte finnas, eller den 404 eller något problem med massa av de sidorna. Och då hjälper det inte att man har mappat, om man mappar till sidor som inte fungerar. Så det är ju en kontroll man kan göra innan man går live, eller innan man gör en sån här förändring, för att säkerställa att redirection verkligen kommer att funka.
Precis, och sen också verkligen se att liksom Googles bot kommer hela vägen fram. För det har jag också sett, alltså det är ju inte redirectens fel, utan det är ju mer sajten i sig, nya liksom, så att den sidan laddar, alltså om man kör med JavaScript eller vad det nu kan vara för någonting, så laddar sidan inte in förrän man aktivt själv klickar på länken. Och då finns det ingenstans för botten att följa, så tar det stopp.
En annan ganska intressant fråga som kommer lite då, det gäller liksom om man, för att lösa det här problemet med redirects, för det är ju lite jobbigt, så skulle man kunna bygga någon form av så catch-all-regel. Till exempel om man går in på en sajt och så går man in på en URL på den sajten, och så finns inte den sidan. Så istället då för kanske 404, så gör man inte det, utan man automatiskt 301 till den mest liknande sidan. Och skulle man göra så, skulle man kanske då rent krasst aldrig kunna behöva tänka mer på redirect om man sätter in en sån lösning. Är det en bra grej, Anders?
Problemet med en sån lösning är ju att du aldrig kommer att få någon 404. Det låter kanske fantastiskt bra.
Ja, många skulle nog tycka det var skönt.
Ja, jag fattar det liksom så, men om du inte får en 404, så kommer du ju aldrig veta vad som var det bakomliggande problemet. Eller vad som har uppstått. Och då har du ju inte någon heller möjlighet att fixa det. Det kan ju vara att du av misstag länkar till en fel URL. Och då kommer du driva trafiken till fel sidor. Och så kan du ju tappa synlighet på grund av det då, i så fall. Så även om man inte är så himla kul att städa bland 404, så finns det ju en massa fördelar just med att de faktiskt dyker upp.
Och det är en bra sätt att säga det på också, för att ibland kan man tycka så att om man går in i Search Console ser man att man har en jättemassa 404, och det är ju inte bra. Men samtidigt finns det ju positiva saker med det, för att det visar ju på att det finns ju anledningen till att 404 är där att det finns problem. Och man kan ju stoppa huvudet i sanden, men det är ju bättre såklart att försöka fixa till det som är problemet och att man förstår varför de här 404 skapas. Mm. För det är kanske ett beteende på en sajt att det händer massa grejer som man inte vill ska hända, som man då får möjlighet att fixa till.
Jo, men exakt. Alltså, catch-all, det är klart att den har sina fördelar, men den har sina nackdelar också. Så att det skulle nog vara lite försiktig ändå. Liksom. Man ska vara noggrann när det är med redirect. Så att...
Ja, och risken när man har, även om man har avancerade sådana här regler som kanske inte är catch-all, men andra typer av regler, så är det ju risken att man fångar mer än man vill fånga. Och att man redirectar sidor som man egentligen inte ska redirecta. Så att det är ju alltid lite lurigt när man inte redirectar ett till ett, alltså en URL till en annan, utan har regler, så ska man vara lite försiktig med vad man gör och tänka igenom, kan jag med den här regeln råka fånga massa andra URL som jag inte vill redirecta? För i så fall kanske det kommer vara negativt för dig.
Ja, men exakt.
Mm. Det var lite gott och blandat om redirects. Nu går vi rast vidare till dagens andra ämne. Nu ska vi prata partnership ads på Meta. Äntligen, eller hur Olivia?
Ja, äntligen.
Mm. Det var ju du som inte kanske oväntat då föreslog det här ämnet. Varför vill du prata om partnership ads?
Jag tycker dels att det är ett ämne som det pratas alldeles för lite om, men också något som jag själv har börjat göra mer och mer eftersom att det har gett så pass bra resultat på sistone. Men jag tycker också att det är ett väldigt intressant format som Meta har utvecklat mer och mer med åren, som har gett mer funktioner och mer möjligheter med de här samarbetena.
Så det är tydligt då att det här är någonting som Meta satsar mycket på?
Ja, det skulle jag vilja säga.
Mm. Vi kan väl börja med namnet förresten, Partnership Ads. Det har inte alltid hetat så.
Nej, fram till ungefär ett år sedan tillbaka så hette det Branded Content Ads. Och det ska vi heller inte förväxla med Branded Content, för det är den organiska delen av samma sak. Fortsatt heter det just Branded Content. Men idag snackar vi om annonserna som nu heter Partnership Ads.
Både Google och Meta har ju en fabulär för att ändra namn hela tiden. Eller hur?
Ja.
Jag vet inte hur många gånger vi gjort lustiga över det i sökpodden. Och det är lite roligt också att de heter kanske ett namn ett år och sen, ja men nu byter vi.
Ja, och inte alltid till det bättre heller. Inte.
Nej, det kan vara lite smått förvirrande i vissa fall.
Mm. När vi satt i soffan här borta på vårt kontor var det slutet av förra veckan var det, Olivia, eller hur?
Mm,
så förberedde vi oss lite för det här ämnet. Vi snackade ihop oss ungefär om vad vi skulle tänkte vi skulle ta upp. Då visade du en del resultat från en del kunder på just Partnership Ads-kampanjer och det var ju, får jag säga, vansinnigt höga ROAS-siffror i vissa fall.
Det kan man säga, för så är det absolut i vissa fall. Men jag skulle säga att det inte alltid är så heller. Men ofta ser vi väldigt bra resultat från Partnership Ads. Sen vill jag också passa på att nämna att ROAS kan skilja sig enormt mycket från gång till gång. Och det beror mycket på vilken typ av kreatör som används, men också den målgruppen vi når och självklart dess material också. Jag har haft en del samarbeten som har stuckit ut ordentligt och presterat i stort sett dubbelt så bra som våra övriga annonser, vilket är superkul att se.
Då var det kanske de som jag såg, de som hade stuckit ut lite extra.
Jag tror det, men det är lite blandat som sagt.
Varför blir det så bra resultat av just den här typen av annonsering?
Jag tror att det beror på flera faktorer att det ger så pass bra resultat, men en faktor är att man visar upp produkten på ett mer engagerade sätt som man kanske inte vanligtvis gör med sina vanliga annonser. Jag tror också att det har att göra med att annonserna känns mindre som en annons eftersom att materialet är UGC, alltså User Generated Content. Men dels också att materialet är social proof. Man ser kreatörens likes, man ser kreatörens kommentarer på inlägget och också kanske känner igen den kreatören som syns i det här samarbetet också sedan tidigare. En annan bra sak är också att vi når ut och arrangerar en ny målgrupp som vi kanske inte har nått ut till tidigare med våra ordinarie annonser. Och sen kommer vi också åt kreatörens egna målgrupp samtidigt som det här också.
Mm. Det låter ju väldigt bra och när jag tittar på de här kampanjerna så var det väldigt fina ROAS-siffror. Men optimerar du alltid mot ROAS eller någon annan makrokonvertering?
Jag skulle säga att det skiljer sig väldigt mycket beroende på vad det är för typ av kund och vad det är för typ av mål med kampanjen. Så ibland optimerar vi istället mot exempelvis reach om det är så att vi istället vill nå många med kreatörens samarbete. Eller vi kan också optimera mot klick. Så att jag skulle säga att det skiljer sig väldigt mycket från samarbete och samarbete.
Hur brukar du välja mellan reach och klick? När kör du reach och när kör du klick?
Jag brukar ofta välja att jobba med reach när målet är att nå ut till så många som möjligt till en låg summa. Och klick brukar jag välja när målet är att vi har något budskap vi vill förmedla på sajten som gör att vi vill att personen ska klickas in till sajten.
Mm. Skulle du säga att partnership ads passar alla annonsörer? Skulle till exempel funka för oss här på Pineberry?
Ställer mig tveksam till om det faktiskt är något för Pineberry.
Ja, det kanske inte finns tillräckligt stora SEO-influencers.
Exakt. Och sen är det väl sällan att det finns kreatörer på samma sätt inom business to business också. Men det kan absolut passa många olika typer av företag. Och det viktigaste är att det finns en synk mellan kreatören och den produkt eller den tjänst som man vill marknadsföra. Och såklart att kreatören som man samarbetar med har en tillräckligt stor reach.
Okej, så det funkar kanske inte då för en byrå som Pineberry, men finns det någon annan bransch som är då kanske extra tacksam att jobba med när det gäller just partnership ads?
Det finns flera stycken faktiskt. En av mina favoriter är mat och recept, kanske för att det är ett av mina egna intressen också. Där finns det både bra kreatörer att jobba med och det finns bra förutsättningar att ta fram bra material som engagerar i form av recept där man kan visa upp produkten på ett engagerande sätt.
Mm. Sen finns det ju flera, det finns mer än ett sätt att göra partnership ads på. Hur tänker du kring de sätten?
Precis. På korrekt sätt så finns det två olika varianter som man kan göra en partnership ad på. Det första, som egentligen det vanligaste, är att vi boostar ett organiskt inlägg som kreatören själva har lagt ut. Och det andra alternativet är att du kan lägga upp det som en partnership, separat partnership ads-annons. Och här kan både du och kreatören stå som avsändare. Lite som att det går att både boosta och annonsera rent allmänt. Och sen finns det också ett tredje sätt att göra det på. Det är inte en partnership ads då, rent tekniskt sett. Men då kan vi också bara välja att använda materialet om vi nu får det för kreatören. Och annonsera precis som en vanlig annons.
Mm. Vilken av de här två huvudsakliga metoderna föredrar du?
Definitivt den första skulle jag säga. Alltså att boosta i kreatörens inlägg. Det är just då vi får tillgång till det befintliga engagemanget på inlägget i form av de likes och kommentarer som har dykt upp. Men ibland kör vi också den andra varianten. Det kan vara exempelvis om vi eller kunden själva vill ha större kontroll över vad som står i annonsen och vill ha möjlighet att ändra någonting som står där. För det har man inte möjlighet att göra i det första alternativet.
Är de inte helt lita på kreatören eller?
Ja, det kan vara ett sånt alternativ.
Mm. Och men det du säger här nu är att när vi pratar vanlig annonsering på Meta så har vi under alla år, så länge jag kan minnas, egentligen sagt att vanliga annonser, de vill vi helst inte boosta för att vi tappar kontroll då, utan vi vill helst lägga ut det som en riktig annons så att säga. Men här föredrar du boostningsalternativet.
Precis, så är det. Och jag skulle säga att fördelarna med boostning i det här fallet är att vi nyttjar det befintliga engagemanget på inlägget. Som i mångas ögon kan riktas väldigt högt om det kommer från en känd profil som man känner till sedan innan. Och i många fall lägger ju företagen enorma summor på de här typen av samarbeten med kreatörer som man endast pushar organiskt. Och då är partnership ads ett perfekt tillfälle att maximera ut det här samarbetet ytterligare och nå ännu fler med den här typen av material som kreatören har tagit fram.
Och där upplever du då att genom att när man boostar då inlägget, så det är då man kan liksom maximera synergin med det man har investerat på den organiska sidan så att säga.
Precis, för oftast har det här organiska inlägget redan kanske körts ett par dagar och fått bra naturlig spridning sedan innan, och då får vi väldigt bra användning av det i annonssyfte också.
Mm. Vad skulle du säga är nycklarna för att kunna lyckas bra med partnership ads?
Som vi varit inne på tidigare så är ju kreatören AO när det gäller partnership ads. Det är ju mycket det som samarbetet bygger på. Men sen är också materialet otroligt viktigt för att det ska bli ett bra samarbete och en bra annons. Och där behöver kreatören ta fram material som visar upp produkten på så sätt att den kan tilltala sin målgrupp och engagera sina följare. Något som ofta brukar funka bra, vad jag har sett sen min egen erfarenhet är när kreatörer brukar pusha någon form av rabattkod i det här samarbetet som vi då pushar med den här annonsen.
Vem gillar inte rabattkoder?
Eller hur? Det gillar vi alla. Sen har vi såklart också målgruppen som såklart hänger ihop med kreatören och framförallt om vi väljer att annonsera mot kreatörens egna följare.
Mm, när du nämner målgrupp, hur tänker du där när det gäller partnership ads? Vi brukar ju när det gäller Meta prata om att vi ibland vill gå brett och ibland vill gå smalt. Hur kör vi här?
Jag vet att du har varit inne på det tidigare i podden och det beror på vad det är man optimerar sin kampanj mot. Jag skulle säga att om man optimerar sin kampanj mot konvertering så ser jag fördel av att jobba med en liten bredare målgrupp med tanke på att algoritmerna själva kommer att hitta relevanta personer som är villiga att konvertera. Men om det är så att vi går högre upp i köptratten och optimerar mot exempelvis räckvidd så ser jag fördel av att välja ut sin målgrupp lite mer och gå något smalare.
Så det är lite samma tänk i partnership ads eller storleken på målgruppen eller hur brett och smart man ska gå som vanligt?
Ja, jag tycker det är väldigt likt däremellan.
En annan sak som man behöver fundera kring och kanske utvärdera är ju kreatörerna. Hur gör man det?
Egentligen på samma sätt som jag gör med målgrupper i vanliga annonser och de ordinarie annonserna. Eller precis som vi utvärderar sökord i Google Ads. De som inte levererar, de tar vi bort.
Det låter lite hårt när det gäller kreatörer.
Ja, det blir tyvärr så. Men man får ju väldigt svart på vitt när man har de här kreatörerna och ser vilka det är som presterar och vilka det är som inte presterar. Och ibland kan det vara så att en viss kreatör ger väldigt bra resultat på TikTok men inte på Meta. Och då kanske vi kör fler kampanjer med samma kreatör på TikTok men inte på Meta.
Är det du som har kontakt med kreatörerna för att lämna det här beskedet att du har levererat för dåliga resultat eller?
Nej, ofta är det faktiskt kunden själv eller någon annan byrå som hanterar det. Och det är ju de själva som sluter avtalet med kreatören också. Men jag brukar ofta försöka bidra med riktlinjer och input kring materialet som ska tas fram. Och också även en analys på vilka kreatörer vi ska använda utifrån det tidigare resultatet som vi har kört med de här personerna.
Så man kan lite med coachning hjälpa kreatörerna att hitta mer rätt i så fall, eller?
Ja, men det skulle absolut vilja påstå, eller i alla fall de vi gör samarbetet med.
Med tanke på här att det ofta är då kreatören som tar fram materialet så är det väl extra viktigt att det blir rätt?
Ja, Meta har väldigt många policies och jag skulle säga att det är extra känsligt när det gäller just partnership ads. Och konsekvensen när ett inlägg blir nekat är ofta större än vanligt för att kreatören brukar själva inte vara så pigga på att lägga upp inlägget igen i sitt flöde när de redan har lagt ut det sedan tidigare.
Och vad blir det tjafs då om det händer? För att jag kan förstå det. Jag kan verkligen förstå att kreatören inte är så pigg på att publicera samma inlägg igen 3 dagar senare eller 2 dagar senare.
Nej, precis. Det kan man ju absolut förstå. Men jag skulle inte säga att det blir så mycket tjafs. Men ofta brukar kreatören vara väldigt medgörlig kring det här och lägger upp materialet igen. Och ofta beror nekandet på att kreatören har gjort något fel som Meta inte tillåter. Och därför skulle jag säga att det är viktigt på förhand vara så tydlig som möjligt med hur materialet ska göras och vilka regler det är som faktiskt gäller.
Hur brukar du tänka kring frekvens när det gäller partnership ads?
Jag brukar försöka tänka att frekvensen ska vara något lägre än vanligt. Det beror lite på hur länge man får köra annonsen och vad det är man optimerar mot. Ofta kan det ju vara så att det finns ett överlapp med att målgruppen har sett inlägget organiskt, även om man kanske inte kan se själv hur stort det här överlappet är.
Du nämnde lite där att hur länge man får köra annonseringen. Att det är ju lite speciellt här, eller hur? Att man, det finns ju oftast regler, eller man har ett avtal med kreatören att ni får bara köra så här x lång tid får ni annonsera. Hur lång tid brukar det vara?
Jag skulle säga oftast är det omkring 2-3 veckor som vi får köra inlägget och sen ska det stängas ner.
Så det gäller att maxa under den tiden på något sätt?
Och av den anledningen så brukar jag ofta vilja jobba med separata strukturer när jag kör de här typen av samarbeten. Just för att säkerställa att vi faktiskt ger budget till de här samarbeten så att det inte blir så att våra ordinarie annonser äter upp av budgeten som faktiskt ska gå till de här kreatörerna istället.
Så du kör oftast en separat budget för detta?
Ja, precis. I de flesta fallen så brukar jag göra det. Och det är mycket för att det är de här korta perioderna och det är inte något always on material. Och på så sätt så kan vi säkerställa att samarbetet får budget och att övriga annonser får sitt egna utrymme.
En sån här liten, kanske lite konspiratorisk tanke jag fick när vi pratade om det här förra veckan var ju att För massa år sedan, och det här vet ju alla, så ströp Meta den organiska synligheten för företag rejält, mer eller mindre tog bort den helt. Och lösningen som Meta erbjöd företagen var att annonsera istället. Och det var ju en väldigt bra lösning om man tänker på herr Zuckerbergs skattkista. Det har gjort att de har tjänat väldigt mycket pengar. Och sen skulle man kanske kunna se det som att vissa företag har hittat ett sätt att runda det här genom att använda kreatörer. För de får ju då fortfarande bra organisk spridning. Och detta har såklart inte gått Meta förbi, och man kan på något sätt kanske se partnership ads som ett sätt för att Meta, att de ska också kunna kapitalisera på det att företag använder kreatörer. Så frågan här då, och här kommer den kanske konspiratoriska delen, är att vad tror vi kommer hända med kreatörernas organiska synlighet på sikt? För det finns ju tydliga incitament från Metas sida att strypa den, för att då kommer man behöva annonsera mer även här.
Ja, man ser ju då att kreatörer klagar över sämre reach. Men jag vet inte om det är en trend, utan kanske snarare enskilda kreatörer som har drabbats av det här. Men en sak som skiljer är att företagets inlägg kanske inte saknas så mycket i det organiska flödet av användarna. Men om Meta minskar synligheten av populära kreatörer, så kommer nog användarna inte att jubla direkt. Men samtidigt kan jag mycket väl tänka mig att Meta ser en möjlighet att i alla fall minska den organiska reachen för att tvinga fram mer annonsering. Men vi får se.
Det får vi. Tack för det, Olivia. Och där avslutar vi snacket om partnership ads och går vidare till nästa ämne. Idag avslutar vi med lite av ett kanske publikfrieri. För vi ska prata länkar och specifikt länkbudget då. Och det var ett bra tag sedan vi pratade länkar i sökpodden, och vi vet ju att det är kanske det ämnet som flesta av er vill lyssna på.
Ja, länkar är alltid skoj.
Jo, jag vet Anders att du gillar länkar precis som jag, och vi är väl båda lite så old school SEO, och jag brukar se mig själv som en länkkille. Jag antar att du också ser dig som en länkkille.
Mm, absolut.
Och jag har ju alltid som sagt jobbat med länkar och gillat att jobba med det, men de senaste kanske 5-7 åren har det varit mindre än innan. Jag har liksom inte varit lika mycket av en länkkille som jag var tidigare. Men på något sätt så skönjer jag ett i alla fall litet ökat intresse för länkar igen, och kanske också ser att ha ökat lite i betydelse igen. Vad är din, som vi började Anders, vad är din syn på länkar här och nu?
Ja, alltså jag tänker säga att jag tror också att de har fått ett litet uppsving faktiskt. Jag tror att det har en koppling med AI och att det är mycket enklare att producera content nu. Så även fast man inte kör 100% AI-genererat content, så går det mycket fortare att producera än vad det har gjort tidigare. Så att när fler har möjlighet att skapa mycket innehåll, då blir det ju att man måste på något sätt differentiera sig mot de övriga. Om alla kan uppnå topical authority, lyssna på det avsnittet när jag var med och pratade om det, jag kommer inte ihåg vilket nummer, så behöver man ju sticka ut på något sätt, och då är ju länkar ett sätt att differentiera sig. Och jag skulle väl egentligen kanske säga att jag tycker att länkarnas viktighet har nog aldrig minskat. Det är kanske mer att content har fått en större roll att spela. Att Google har gett det mer utrymme. Men, och då är det ju någonting som är mycket lättare att styra över den egna innehållsproduktionen. Och då går man ju gärna på den delen först. Man tömmer ut den som första instans eller första satsning, skulle jag säga, innan man går över på det andra.
Nej, men det känns som ungefär som jag tycker också där, Anders. För att jag håller nog med om att det kan inte länka egentligen som har varken ökat eller minskat i vikt, utan det är att under ett antal år där så gav Google enorm fördel till innehåll, och framförallt mycket innehåll. Då har vi pratat om att långa texter var liksom, det var så du kunde ranka liksom, nästan att man tävlar om vem som hade mest innehåll. Och med, jag vet inte om det bara har med AIs intåg, men till viss del har det med AIs intåg att göra, så har det blivit så lätt att skapa mycket, eller mycket lättare som du är inne på. Och då funkar det kanske inte lika bra för Google att ha det som någon form av, att ge det lika stor vikt längre. Så då helt plötsligt har det blivit en lite mer balans igen. Och på något sätt för mig som har jobbat med SEO så länge, så har jag alltid SEO handlat om förenklat innehåll och länkar. Och sen kan det vara liksom att det över tid har varit lite, att det blivit lite övervikt åt ena hållet och sen har du liksom balanserat till andra hållet.
Jag skulle säga att branschen spelar ganska roll också, vilken nisch man befinner sig i. Om vi tittar på kasino och betting, där har nog alltid varit en väldigt, väldigt hög efterfrågan på länkar. Mm. Så där har det aldrig någonsin slutat. Men inom andra branscher så kanske det har viktats mer åt content-hållet helt enkelt.
Mm. Idag ska vi ju, vi ska inte prata om länkar generellt idag, utan vi ska prata om länkbudget. Och som vi nämnde här inledningsvis i första ämnet, så nu när vi har pratat om drygt 300 olika ämnen så har vi varit inne och tassat lite på det här tidigare. Kanske då främst i avsnitt 15 när vi pratade om att värdera länkar.
Jag lyssnade faktiskt igenom det avsnittet inför den här inspelningen och jag måste säga att den höll riktigt bra fortfarande. Och har du inte varit inne och lyssnat på det, så tycker jag att ni ska göra det.
Kul att avsnitt 15 håller fortfarande. Det måste vara ett bra tag sedan det spelades in.
Ja, det här borde ha varit någonstans under 2016, så det har ju minst sagt några år på nacken. Länkbudget. Jag får ofta frågan kanske hur stor del av sökbudgeten som ska läggas på SEO. Och då menar jag, hur mycket av min totala budget när det gäller SEO och Google Ads ska hamna just på SEO? Och jag fick den här senast, tror jag det var förra eller förra veckan, när jag intervjuades av ett par studenter inför en uppsats som de skrev. Och då tänkte jag att nu ska jag ta i lite. Så då klämde jag till att 50% av sökbudgeten borde gå till SEO. Nu blir det ju aldrig så i princip, för att man investerar oftast en betydligt större del i Google Ads. Men jag vill då kanske med den här siffran säga att man ofta underinvesterar i SEO, så att liksom, varför inte tänka att man ska investera ungefär lika mycket. Och anledningen till att ta upp det här är att jag ser väl kanske lite samma sak när det gäller länkar, att man kanske underinvesterar i det. Så min fråga till dig, Anders, om man nu har sin SEO-budget, hur stor del av den ska gå till länkar?
Mm. En tuff fråga. Det beror ju på dels den egna länkprofilen och också hur det ser ut när det gäller konkurrenterna, hur de jobbar med länkar, och även så behöver du ta i beaktande den potentiella intäkten som finns att fånga upp om du rankar i topp. Och om du är en myndighetssajt som har funnits uppe i evigheter, då skulle jag säga att behovet av länkar och länkbudget är ganska liten, för du kommer att ranka på allting ändå och du har redan en massa fina länkar in till dig. Så där skulle jag inte spendera någonting alls.
Sannolikt, om man tittar på myndighetssajter, har de ju andra problem som oftast kan vara tekniska eller innehållsmässiga som man kanske ska lägga budgeten på först.
Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Men det skulle säga att om du är en startup, då är det ju oftast länkar du saknar. Så då är det ju någonting du behöver jobba med en hel del.
Så det korta svaret på min fråga här är egentligen, det beror på?
Ja, så är det. Det beror helt på. Nej, men oftast brukar man ju säga så här att förenklat så handlar ju SEO om två saker. Innehåll och länkar. Så om du tänker att du ska fördela din SEO-budget, så handlar det mycket om vad som ger mest avkastning, eller kanske till och med ibland vad som ger snabbast avkastning. Om du är i ett segment som inte finns så himla brett sökbeteende, att det finns bara några fåtal ord som är värda att satsa på, ja, men då kanske du måste trycka på länkar för att uppnå den rankingen som du behöver. Men om det är tvärtom, att det finns ett extremt brett sökbeteende, ja, men då har du ju mer att vinna på att gå brett med innehåll och inte pusha lika mycket på länkar.
Så det går liksom inte, som jag sa till de här studenterna, att jag tyckte att man skulle fördela sökbudgeten 50-50. Det går inte riktigt att säga så här när det gäller länkbudget. Det kan vara 50-50, det kan vara 20-80, det kan vara 80-20.
Jo, men precis. Alltså, man får ju bedöma från fall till fall liksom, så vilka situation just de befinner sig i. Men jag tycker ändå det är viktigt att man, när man har gjort den bedömningen, liksom att öronmärka pengar och budget just för länkar.
Men jag håller helt med om det, att det är klokt att försöka öronmärka, för det kan vara samma sak när det gäller innehåll, att man kanske inte producerar innehåll för att man tar öronmärkt budget till, och länkar ju kanske ännu mer vanligt att man inte öronmärker budget till, och gör man inte det, det gäller ju alla former av budgetar, då kommer det inte bli av.
Varför är det så?
Alltså det finns säkerligen flera anledningar här som spelar in till att man liksom inte öronmärker budget till länkar, men en anledning är garanterat den här, ja, lite av en moralpanik som har funnits kring när det gäller länkar. Att många kanske har känt ett behov att göra som Google säger, och kanske inte då fundera alls på länkar. Och då, om man inte vill fundera på det för att man liksom lyssnar på Googles pedagogik, vad de säger, så då är det klart man inte öronmärker det i budgeten. Sen samtidigt upplever jag kanske att den här moraldiskussionen kring länkarna har minskat lite på senare, och det är inte lika hetsigt kring det, vilket jag tycker är bra. Och på något sätt så hoppas jag i alla fall att det hänger ihop lite med att det är allt den skit som har kommit fram som Google själva gör, som visar att de är långt ifrån Guds bästa barn. Så det finns liksom väldigt få anledningar att göra saker bara för att Google säger någonting. Utan ta beslut utifrån vad du tror är bäst för dig och vad som gynnar dig mest, inte vad som gynnar Google mest. Så blir det nog bra till slut.
Jo, men alltså, jag kan ju minnas det också. Det var ju, pratades ju om oss, att det var en lag. Mm. Alltså nästan som en lagstiftning, att folk var rädda att bryta mot lagen, att bryta mot Googles regler och riktlinjer. Mm. Så man måste ju alltid påminna sig om att det här är ett företag som vill göra sin produkt så här på sätt, men på det här viset, men det är inte olagligt att göra någonting annat.
Nej, men Google, det har vi pratat om här innan i podden, att de är väldigt duktiga på propaganda stundtals, och just när det gäller länkar är det väl ett område där de har lyckats ganska väl. Men om vi ändå stannar här lite vid hur mycket man ska sätta i budget och hur man ska tänka kring det. Om vi leker förresten med tanken att du har 50 000 kronor i länkbudget per månad för en viss sajt då. Hade du lagt hela den budgeten på värsta superlänken, eller kanske på 10-15 helt okej länkar?
Jag är girig, så jag hade gjort både och. Men
då hade du behövt 100 000.
Ja, men jag tar ena månaden tar jag superlänken, andra månaden tar jag 10-15. Okay. Så men alltså, båda uppläggen kan ju vara intressanta, men i majoriteten av fallen så skulle jag gå på superlänken. Om det är en ny sajt som är nystartad, så har den ju inte speciellt många länkar. Att trycka på många i början kan vara lite risky, så då tar jag hellre superlänken. Också plus att superlänken är ju någon som förhoppningsvis väldigt få kommer att köpa, så den kommer att vara outnyttjad. Jag kommer att ha någonting som de andra saknar. Så att därför kommer jag i majoriteten av fall satsa på superlänken. Okej, länkar kan man alltid skaffa vid ett annat tillfälle.
Annars skulle man kunna tänka att det känns som en ganska stor risk att liksom lägga alla äggen i en korg här. Eller lägga alla dina 50 000 kronor på just en länk.
Absolut, men jag ser ju det här som i något längre perspektiv. Så det är ju inte på kort sikt som det kommer att löna sig. Men är du i en bransch som är mindre konkurrensutsatt, självklart, då kan man välja att ta 10-15 länkarna liksom. Så det är återigen från fall till fall, men jag skulle oftast vilja ha superlänken.
Mm. Nu var det här lite mer hypotetiska siffror här som jag slängde ur mig, men hur mycket kostar en länk nu för tiden?
Det är ganska stort spann. Du kan slänga ut en hundring och sen upp till, ja. Alltså det finns nästan ingen övergräns. Det beror ju på vad köparen är villig att betala, och även vad hur bra förhandlare sajtägaren är liksom så. Men om man vill ha en bättre kvalitetslänk, så behöver du nog gå över 5 000 kronor åtminstone. Inför det här avsnittet så var jag inne och kollade på en länkförmedlare som heter Bazoom, bara för att få en lite bättre uppfattning om just spannet. Och som sagt var, 5 000 kronor minimum för en bra länk, men då vet man ju inte alltid vart länken hamnar någonstans. Mm. Så det är också en sån grej man måste titta på. Men de riktigt bra ligger ju på över 15 000 kronor. Men sen kan det ju sticka upp. Jag tror jag såg någon som var 100 000 också. Så det är ju ett väldigt, väldigt stort prisintervall. Och sen får man ju ta hänsyn till också att Bazoom är ju en mellanhand, så de kommer ju lägga på lite extra.
Det är ganska intressant när det är så stort intervall här mellan vad en länk kostar. Upplever du att de som då säljer länkar, att det är en rimlig prissättning, alltså att den som är dyra som kostar 100 000, att den är dubbelt så bra som de som kostar 50 000 och är 10 gånger så bra som de som kostar 10 000?
Nej, alltså jag tycker en del pris sätter faktiskt för lågt. Så de skulle gott kunna höja liksom, med tanke på att det är en riktig sajt, ett starkt varumärke. De har alla förutsättningar att ta mycket mer betalt. Och sen andra, jag vet inte, det känns som att de tar en rövare och ser om det är någon som hugger. Mm. Liksom bara testa och se. Eller så är det någon som från högre håll som har sagt att nej, under det här priset säljer vi inte för. Mm. Och sen så lägger man bara upp. Så att jag misstänker att det är de som ligger mellan fem, alltså allt från 2000 kronor upp till 10 000 kronor är de som det säljs mest av.
Så det du säger att man kan både göra kap och man kanske kan gå bort sig rent prismässigt när man väljer att länka det.
Ja.
Vi pratade ju om själva värderingen av länkar i avsnitt 15 och du sa att det vi sa då, du höll med om det fortfarande, men har du någonting att du, som du vill tillägga till vad vi nämnde då?
Mm. Den delen som jag saknade från det avsnittet var ju att prata om att titta på utlänkar. För en anledning är ju att när jag bedömer om jag tycker att en länk är värd att ta från en sajt eller inte, är ju att titta på vilka länkar de ut till. Och varningsflaggan är ju oftast casino eller betting. Ja, den typen av länk.
Då håller du helt borta eller?
Det är en varningsflagga i alla fall. Om det är en eller två länkar och den ena pekar till Casino Cosmopol, då kan det vara okej. Okay. Men om det är så att de 10-15 senaste utlänkarna alla är casino, då vet jag ju att det kommer att komma 15 stycken till i alla fall.
Innan veckan är slut?
Ja, kanske inte så. Men det är ju ofta så att eftersom alla håller koll på varandra inom den här branschen, så bevakar man ju var köper den andra, och då ska man se till att köpa där också. Så att har en sajtägare en gång bestämt sig för att släppa, så är det så här, det är en trevlig liten extra intäkt. Och då kommer alla att köpa där. Så då är det snart 30-40 utlänkar som är kasino. Så det är så här, väldigt sällan jag skulle spendera några pengar just där.
Och där, om de inte har lagt till någon kasinolänk från början, så är det säkert för att de har bestämt sig för att vi vill inte länka ut till kasino. Och då är det ju större chans att de inte kommer att börja med det heller.
Ja, nej men absolut. Så är det. Det ger ju kanske att sajtägaren bryr sig om sin sajt helt enkelt. Och det som man ska ha med sig egentligen med köpta länkar är ju att de ofta är lättillgängliga. Så det är ju någonting för alla. Men om de vägrar att sälja till vissa områden, så är det ju en fördel, helt klart.
Mm. Det finns ju, som vi var lite inne på innan, många sajter och personer som av olika anledningar inte vill just köpa länkar, och det är väl helt okej att man inte vill, tycker jag, så länge man tar beslutet utifrån sig själv och inte utifrån vad Google har sagt eller inte sagt. Och då att man kanske hellre vill jobba med outreach eller digital PR. Hur tänker du kring budget för det?
Det första jag tänker där är ju egentligen att det är ju också en form av köpt länk. Det är ju inte att man betalar för länken i sig till en sajtägare, utan du betalar någon för någon att fixa det åt dig. Kanske lite potato, men
det är en bra liknelse, tycker jag.
Ja, och det, alltså det är inte så att det är dåligt på något sätt med digital PR eller outreach. Jag skulle säga att jag gillar och jobbar ju själv med det ganska mycket. Liksom, så att det är bara att det är en annan form av betalda länkar helt enkelt.
Nej, och jag håller med. Jag tycker det är jättebra att jobba med digital PR och outreach. Så att jag säger inte att de egentligen behöver de gå emot varandra. Och ofta handlar det väl om att lyckas man tillräckligt bra med sin digitala PR, då kanske inte man behöver köpa länkar, även om de här också kanske då är köpta på ett eller annat sätt.
Mm, ja, precis.
Men hur tänker du kring budget när det gäller, du sa att du gör en del outreach själv, hur tänker du kring budget där?
Mm. Ja, men det är ju några saker jag tänker på kring just det här, och det är ju att man behöver ändå ha en viss minibudget för att kunna göra någonting vettigt med det här. Liksom så. 5000 kronor, det är kanske alldeles för lite. Liksom så.
Per månad pratar vi då?
Ja, ja, men precis, exakt, per månad. Sen är det ju också att utfallet av de här satsningarna är ju inget som går riktigt att förutse innan. Utan man vet inte exakt vad man kommer att få. Och i bästa fall så är det ju att man får extremt mycket länkar. Och då blir kostnaden väldigt låg. Eller så får man ingenting eller en massa skräp. Och då blir det ju dyrt.
Och jag kan tycka det är det som är det kanske roligaste eller mest spännande med Outreach och digitalt PR, att det, man inte vet att det kan bli verkligen succé, men det kan också bli pannkaka. Men där gäller det också att man har en, när det gäller budget, att man kanske har en förstående chef eller så att den personen man rapporterar till förstår att det kan bli så här extremt olika utfall.
Ett knep där som jag använt mig av en del är ju att titta på vad gör de för marknadsföringsinsatser redan idag och sen försöka hitta olika sätt att få en länk samtidigt på köpet. Så då blir det ju inte att man gör någonting extra utöver liksom så inte. Och det kan vara kanske vara ett enkelt snabbt sätt att börja på i alla fall. Så kanske man kan vinna förtroende hos de som spenderar pengarna.
Så då är det lite som att du tänker att om man kan hijacka sig in på en annan redan befintlig budget, så kan det vara ganska smart när det gäller digital PR, för då är det lättare kanske att hantera det här ovissa utfallet.
Ja, ja men exakt liksom. Och det, jag tror det är så här, det är alltid mycket lättare att få personer på tåget, även de som man jobbar mest med som kontaktpersoner, om det är en väldigt minimal insats som krävs för att kunna få någonting utav det. Liksom. Så alltid bara så här, försöka erbjuda ett mervärde i att länka vidare. Liksom, så här, men här kan ni läsa mera, eller här finns flera exempel, eller här finns alltså så här, små grejer liksom, som gör det värt för mottagaren av ja, vad de nu får företagen liksom så, att göra den här länkningen.
Mm. Anders, om vi tänker oss att du hade obegränsad budget för en länk och du behövde inte ens fundera kring om länken var värd priset, var skulle du då helst vilja ha en länk ifrån?
Ja, jag hade ju, eftersom jag är sportintresserad eller sportinriktad, så är ju SVT Sport, Svenska fotbollsförbundet och Svenska hockeyförbundet är absolut högst upp på önskelistan i Sverige. Och går man utomlands, ja, inte helt konstigt, FIFA, UEFA och även ESPN.com skulle jag gärna ta en länk från.
Är det helt orimligt att du skulle kunna få en länk från någon av de här ställena?
FIFA och UEFA tror jag är extremt osannolikt. Alltså det ska...
De är ju sig lite ökända för kanske att kunna tänka sig att ta betalt för olika saker.
Ja, jag har inte råd med sådana.
Men du hade obegränsat med budget här.
Ja, jag får väl hitta någon som man kan övertala i så fall. Nej, jag tror inte. ESPN, absolut, där kan man säkert skapa någonting som de också vill rapportera om. SVT Sport skulle förmodligen lägga en follow på, men ja, jag vet inte. Jag tror förbunden är väldigt svåra också, för de vill nog vara oberoende av media liksom, så att då ska de inte göra det.
Vi får väl se helt enkelt. Är det någon där ute som lyssnar som kanske har lite connections på fotbollsförbundet eller hockeyförbundet, så om ni vill bli Anders vän för livet, så vet ni vad som krävs helt enkelt.
Ja, snälla.
Där lämnar vi länkbudget för idag och det återstår endast att runda av dagens avsnitt. Anders, du och jag och några kollegor till ska ju på äventyr nästa vecka. Visst är det nästa vecka?
Ja, vi ska till Brighton SEO och det ska bli riktigt kul faktiskt.
Mm, håller verkligen med. Och vi får ju sällskap av Marie som var den av er lyssnare som ju vann resan till Brighton SEO som vi låter ut i avsnitt 100. Vad ser du mest fram emot i Brighton?
Ja, men det är flera olika talare som jag ser fram emot att lyssna på. Men den som stack ut var en person som jobbar med att använda sina organiska kanaler till att försöka kartlägga publiken eller besökarna och liksom skapa innehåll utifrån det. Och det tyckte jag lät väldigt, väldigt spännande.
Mm. Så i nästa avsnitt kanske det här blir ett ämne eller det är någonting annat vi inspireras av i Brighton som vi snappar upp och snackar om här. Vi får se helt enkelt. Har du som lyssnar något ämne du vill att vi ska ta upp i nästa avsnitt eller längre fram, ja, då hör du som alltid av dig till sokpodden@pineberry.com. Ett stort tack för att du lyssnade idag. Ta hand om dig så hörs vi igen i maj.
Tack och hej.
Ha det bra.